Ny vecka, nya anmälningar. Ja, är det de som jobbar hårdast numera så är det fasiken i mig i disciplinnämnden. De har en del att göra numera.
Det kan man lugnt säga. Det känns som det kommer in en... Ja, det var väl efter torsdagsomgången var det väl 4 stycken. Och sen så laddade det väl in ett par stycken här under helgen också. Så att det finns att göra om man säger så.
Knätacklingar och knätacklingar. Nu är jag rätt less på knätacklingar faktiskt.
Jag är less på det mesta som har att göra med anmälningar och disciplinnämnden.
Ja, jag förstår det. Men i början av säsongen så var det filmningar. Nu pratar man egentligen inte filmningar någonting förutom Sebastian Hartman i Timrå som gjorde en rätt illa filmning om man nu kan gradera dem. Men nu är det knätacklingar alla pratar om.
Ja, och du var väl den som gapade högst häromdagen på Johan Larsson mot Anton Lander, eller hur var det nu?
Ja, och jävla vilket liv det blev. Alltså, ibland ska man ska inte ens diskutera de här sakerna. Alltså, det är helt onödigt. Jag sa någonting att det var en klockren eller solklar bentackling, och det står jag fast vid. Och då, med det sagt, så tycker jag inte att det skulle anmälts. Men jag köper en matcha på helt och hållet. För han leder in, Johan Larsson leder in med knät i situationen. Och någon la ut något klipp så här. Här är en sekund innan. Nej, här är inte en sekund innan. Det är, alltså, det går inte att diskutera de här sakerna. För man får aldrig rätt om det nu är ett ändamål. Men det var en knätackling där han ledde in med knät i Anton Lander. Ingen skada, men ett matchstraff. Helt rätt att det inte anmäldes dock.
Var står du Linus Johansson-frågan då?
Alltså ett, det blir ju den här. Ska vi tillåta spelare att kasta klubbor på varandra? Ja, hur skulle det se ut i P8 om de åkte och kasta klubbor på varandra? Om man drar det så långt. Det är klart att man inte ska göra det. Samtidigt, hemmaplan, förlust, frustration. Han blir hakad av Joel som Lundqvist. Det försvarar inte att man kastar klubbar, men det finns omständigheter. Men jag har faktiskt inga problem att köpa 2 matchers avstängning egentligen.
Nej, och jag skulle faktiskt, med tanke på, nu vet jag att man ska inte jämföra hit och dit, och det är ju det som blir den eviga diskussionen med tacklingar. Men jag stör mig ju fortfarande på de här 3 matcherna som Niklas Henare får, och så får Linus Johansson 2 matcher för den handlingen när han faktiskt kastar en klubba. Alltså, det är ju inte kunna kontrollera sig själv. Henare går ju trots allt efter en puck i spelet och får 3 matcher för det. Jag stör mig fortfarande på Henare, måste jag säga.
Ja, nej, där är jag enig med det. Heiner, det var mer en olyckshändelse. Men en sak jag stör mig på. Och tänk om det är Joel Lundqvist, han styr svensk hockey och han gör hit och dit. Nej, i helvete. Tänk om det var Joel Lundqvist som hade kastat klubban. Vilket liv det hade blivit då. Joel Lundqvist, ja, men han gör en spearing på Linus Johansson. Nej, han gör en klassisk slashing och hakning. Vilket är helt rätt. Han ska försvara. Linus Johansson kommer och i praktiken går mot att göra en kvittering i mittzon. Joel Lundqvist kan ju ta 2+2+2+2 i det läget. Det har ju ingen betydelse. Han gör ju ingenting som ska rendera en avstängning. Så jag står upp för Joel Lundqvist. Jag har läst på dreven mot Joel Lundqvist. Hade Joel Lundqvist kastat en klubba, då hade det blivit 40 matchers avstängning.
Joel Lundqvist styr Sanne Lindström.
Men du, nu tycker jag vi lyssnar på Peter Nilsson här som skickar, och att han inte vill höra en sekund om domar eller avstängning den här veckan. Och vi undrar om det är samma Peter Nilsson som äter kebabpizza med händerna förresten.
Kan vara så.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag 2.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Ja, när jag var i Karlstad och såg klubbkastningen från Linus Johansson, och för övrigt en ganska medioker match, så var du i Luleå och göttade när Jan Allan Sandströms tröja hissades upp i Delfinens tak. Hur var det?
Ja, härligt att du säger Delfinen, för jag stötte på Malmös
tränarstab. Du har lärt mig det. Du har lärt mig det faktiskt.
Nej, men alltså, jag stötte på Malmös tränarstab, och de gav ju faktiskt materialen skit. När han sa någonting han svängde sig med nu när vi kommer till Delfinen. Vadå Delfinen? Så helt rätt. Det heter Delfinen.
Helt rätt. Hur var det då? Hur var kvällen i Delfinen?
Ja, men alltså, Luleåklacken sjöng i slutet av matchen, Janne, du är en av oss. Och det finns väl få människor som jag känner är så folkliga som ändå Janne Sandström är. Alltså det där är ju riktigt en man av folket, får man väl ändå säga. Men det var en bra ceremoni. Den var kort, det var ju rapp. Man fick med det som skulle med. Jag tyckte det var bra att man gjorde så att man gjorde inspelningarna, hälsningar från tidigare lagkompisar och så vidare. Att man basunerar ut dem långt tidigare, alltså en månad fram till.
Man snabbar upp hela ceremonin då lite.
Ja, exakt. För att man tar inte med dem under ceremonin, utan all fokus hamnar ju på Jan Sandström och inte en massa annat folk, utan de hälsningarna har man ju tagit innan.
Jag tyckte det var coolt när han klev ut genom björngapet.
Det var grymt. Det var gåshud när han kom in genom gapet där och fick de hyllningarna han förtjänade, och tifot kom fram där som man hade målat cool till honom.
Ja, det var bra tifo. Det var... Jag gillar när man integrerar supporten, att de gör ett härligt tifo till och förmån för Janne där, och alla är känner sig någonstans delaktiga i det där. Det är det som gör det en fin hyllning.
Ja, exakt. Och att Janne liksom var med hela dagen på något sätt och var i barerna, var i logerna, var uppe i klacken. Alltså, det är ju det jag menar. Att det där är ju verkligen en man av supportrarna, så att säga.
Men om han är en man av supportrarna, Anders Olofsson, styrelseordförande, finns det något mer norrländskt än Anders Olofsson?
Några av oss minns dragskottet. Andra minns det självuppoffrande spelet där du täckte, tacklade och gjorde allt som var fysiskt möjligt för att vinna. Alla minns ditt ödmjuka ledarskap, att du ledde via hur du själv spelade, hur du kämpade och att du aldrig ställde ditt eget ego framför lagets bästa. 1047 matcher i högsta serien, 895 av dem i Luleås tröja. Ja, du vann European Trophy och Champions Hockey League med Luleå Hockey. Men än viktigare var att du vann fansens hjärtan 17 säsonger med Jan Allan Sandström på blå. Det sjunger de fortfarande om på stå.
Ja, det där är väl själva definitionen av en sävlig norrlänning, kan man väl säga, va?
Men det var passande på något sätt, för jag menar, Janne Sandström hade inte velat haft en uptempo snubbe som stod där och drog, var lite rapp och skön liksom. Janne Sandström ska ha en riktig norrlänning som står och gör det mest norrländska när han läser och pratar.
Ja, på sätt och vis ska det väl vara så. Men en sak som störde mig var ju faktiskt när Stefan Skugga Nilsson kom in på isen och presenterades som en av de tidigare upphissade tröjnummerna.
Välkommen in, nummer 12, Johan Strömvall!
Jag ska säga, det är kanske ett fåtal som gör det, jag vet inte, men det är ändå, jag reagerade på det när jag såg ceremonin i efterhand och tänkte, oj fan, de buar. Skuggan är ju en av de största, kanske den allra största. Han var med och bärgade guldet 96. Jag menar, han så sent som i fjol var han ju sportchefen som byggde ett lag som var en Pontus Andreassons friläge från att faktiskt ta guld. Sen att man har gått knackigt nu, men att bua åt honom, det fanns skamligt, skäms på er.
Ja, verkligen. Det har jag ju också sett att många Luleå-supportrar också reagerat starkt på de där spridda buropen. Men det blev så påtagligt för att folk visste inte riktigt vad de skulle göra. För de är ju liksom ändå i mode av ett Luleå som kom in i den här matchen med 6 raka torsk, Skuggan och Engman som kanske missbedömt lite grann med marknaden och inte plockat in den spetsen. Man måste ändå göra skillnad på den person som Skuggan var när han kom upp i taket som nummer 4, passningsgeniet, och den sportchefen han är idag. Det måste man bara göra skillnad på.
Nej, jag är enig där. Men var det en tydlig Janne Sandström-effekt, eller var det helt enkelt att Malmö är fruktansvärt dåliga?
Ja, både och. Men jag tycker Luleå fick en jäkla boost av det. Det var ganska tydligt att man fick det. Jag tyckte man tog tag i det i första perioden. Inte att man... Man det sprakar inte om det, men det gjorde ju inte om Janne Sandström heller, att det sprakar på något
nej,
sätt.
Nej.
Det är väl snarare så här att Luleå blev så tajta som Janne Sandström var. Man släppte till 10 skott och hade x antal blockade skott. Så det var ju ändå en match i sann Janne Sandström-anda, kan man väl säga.
Men det var en brutalt viktig seger för dem. För jag kände att, okej, okay, förra veckan man torskade stort mot Växjö. Botten är nådd. Nu kommer man, ja, man smiskade till det där Jukurit i COL. Och när Leksand kom dit i torsdag tänkte jag, nu kör man över dem av farten. Och så åker man på pumpen där också. Och då, fasiken, det är klart att Malmö passar ganska bra på en Janne Sandström-hyllning att få då, när Malmö är ganska svaga för tillfället. Men det jag menar är att den segern var ju så kolossalt viktig. Dels med inramningen som var, och också för att börja bygga vidare på någonting. För kolla på laget, vi pratar om att ja, men de saknar spets, de är dåliga, de har inte det. Men alltså, de är inte så dåliga, det är fortfarande ett lag som ska vara topp 6, topp 8 bra ändå.
Ja, det tycker jag också att de ska vara. Jag tror ändå att när vi summerar säsongen så kommer de ju absolut inte, de kommer ju definitivt vara bland de 10 som går till slutspel. Något annat skulle ju förvåna mig.
Vi flyttar över lite fokus på Malmö. Jag vet att vi pratade om dem förra veckan, men det är onekligen så att det går ju inte att hålla sig bort från den krisen som ändå råder där. Vi har fått en fråga från Theodor Pettersson. Jag tycker jag riktar den mer mot dig, Johan. Varför har ingen utifrån under dessa år vågat kritisera Malmös Patrik Sylvegård med ledning så som man kritiserat Brynäs och deras högt uppsatta?
På sätt och vis kan jag väl hålla med om att Sylvegård har väl kommit undan ganska mycket kritik genom åren. Man blev väl kanske lite färgad, framförallt från ledningen och styrelse, att Sylvegård var ju den som tog klubben från 9:e plats i Hockeyallsvenskan. Det var 2 semifinaler, men sen så har det egentligen varit en nedgång sedan dess. Så han ska absolut inte komma undan någon kritik överhuvudtaget. Och han har ju skrivit kontrakt som inte är särskilt bra, om vi är lite snälla.
Nej, men ja, kritiken har väl, alltså, den har varit ganska hård mot Malmö. Det är klart, man har inte fått kvala Malmö de här åren. Det gjorde Brynäs ett år, och det var väl då kritiken var som allra störst. Och Brynäs, om vi nu bara gör den jämförelsen eftersom Theodor gjorde det, Brynäs har haft en helt annan svansföring. Brynäs har pratat om att de ska vara ledande i svensk hockey. Campese pratade om att ta x antal guld. Den svansföringen har inte Malmö haft på det sättet, vilket gör att det är lättare att slå på den som faktiskt har ett uttalat mål. Samtidigt som det finns en charm i det, finns det en risk i det också.
Samtidigt är också Brynäs en mycket större förening. Det är mycket fler fans som hörs och syns kring Brynäs än vad det gör kring Malmö. Kan jag känna i alla fall att även om Malmö har ett hyfsat publiksnitt, men det här engagemanget, de här genuina brynäsarna är ju de som ändå väsnas och syns och hörs. Och om det finns 100 brynäsare som syns och hörs, så finns det kanske 15 malmöiter som syns och hörs i den här kritiken. Så det tror jag också speglar in.
Men Patrik Sylvegård, han har ju en sportchef under sig, ska vi säga, i form av Björn Liljander och en tränare där. Är det så att om Kolla nu ska få lämna, eller om man gör en förändring, är det Sylvegård eller är det Liljander som tar det beslutet?
Ja, men det kommer väl vara Liljander som tar det beslutet i så fall, det skulle jag säga. Att, om tränaren ska gå, så tror jag också att det är styrelsen. Men jag tror aldrig att Liljander tar beslutet. Det känner jag att det... Det tror jag inte, utan det är snarare att de kommer röra om lite i spelartruppen. Jag fick ett litet svagt sur här om att man har vissa funderingar på att göra om lite i kaptenstrion. Att kanske befria Söderberg från det där. Se att det är absolut inget hugget i sten eller någonting.
Nej.
Det finns funderingar på det i alla fall.
Det är det ju ändå ultimata krisbeviset när man börjar göra om i kaptenshierarkin. Men vi flyttar över från Malmö till Rögle. Där kanske inte kris, men nu går omgångarna, de rullar på. Vi pratade för en vecka sedan att ja, men det ser bättre ut i Rögle. Men fortsätt, de förlorar ju, de spelar, kanske försöker spela med pucken, men de har fler turnovers, alltså de ger bort fler puckar i egen zon. Och det straffar sig, nu har de mött seriens två bästa lag den gångna veckan i form av Växjö och Skellefteå. Men de får inte snurr på grejerna.
Men du, på tal om Växjö där, så har Sportpsyket ställt en fråga. Tycker ni att Cam Abbott borde ta på sig förlusten mot Växjö? Att Växjö för ett psykologiskt viktigt mål med 17 sekunder kvar av andra perioden och att Cam tar en abuse i pausen, det skickar så dåliga signaler till spelarna.
Definitivt. Det var ju som så att Lukas Bengtsson gjorde 1-2 då med 17 sekunder kvar. Och precis i periodpausen så går ju Cam Abbott över isen och skriker mot domarna. Och då, jag ska säga så här, det kanske finns andra tränare som skulle kunna komma iväg med det, helt säkert. Men jag tror att domarna har väldigt lite tålamod med Cam Abbotts gnäll, för det är mycket gnäll från hans sida. Det är extremt mycket gnäll från hans sida, vilket gör att jag tror att gränsen för acceptansen är lägre hos honom. Han har liksom, det är ju samma sak som, jag menar, en spelare som du har koll på. Jag menar, Emil Sylvegård till exempel. Ja, men man måste hålla koll på honom en match i ett derby till exempel. Det är samma sak med Cam Abbott. Han tar då en utvisning som då Växjö kvitterar 2-2 i powerplay och sen vinner man 5-2. Så det är klart som korvspad att Cam Abbott ska ta på sig den förlusten. Det är faktiskt helt oacceptabelt som tränare att göra det. Det är oacceptabelt som spelare att göra det. Det är helt oacceptabelt som lagkapten eller en av kaptenerna gör det. Och som tränare, nej, det är otroligt svagt.
Säg oacceptabelt en gång till bara.
Oacceptabelt. Ja, men det är ju det. Det är ju det. Alltså, du måste klara att hålla känslorna i styr. Du måste klara. Sen kan han säga att ja, men jag gjorde bara si och så. Nej, du har inte. Det måste du säga till honom. Du har inte det förtroendekapital hos någon domare att kunna göra de här sakerna. Och vem ska säga det till honom då? Ja, det är väl hans chef. Och vem är hans chef?
Ja, det är Daniel Kock skulle höja på att säga. För inte ja. Är det Chris Abbott i det här fallet i alla fall. Jo, det är det ju på pappret.
Det blir ju en problematik. För det är det jag är inne på. Vem ska spelarna gå till när de inte tycker att saker och ting fungerar i laget? Det har varit inne på tidigare. När jag var i Färjestad, Thomas Rundqvist tog spelarråd åt sidan när det inte funkar. Nubben gjorde det i Timrå och pratade. Det är klart som fasiken när Chris Abbott tar spelarråd åt sidan. Hur får man fäste för de här sakerna när hans brorsa och bästa kompis? Det är en problematik. Som alltid så är det ett stort intresse kring Silly. Jag skrev en krönika den gångna veckan att marknaden var död. Brogis, vår kära vän Brogis. Visste du förresten att Brogis är en gamla hockeydomare, han Rögle-supporten?
Ja, jag visste att han var gammal hockeydomare, absolut.
Han hävdar att han har dömt mig en gång i tiden. Han har säkert dömt utvisning på mig också, den jävla Brogisen. Men då Brogis, här är jag enig med han. Han tycker att Svensson behöver lyfta sig rejält. Hävda som andra att det är en tuff marknadssituation, men alla letar. Så gräv djupare, Svensson. Nu är det en tuff marknad i ett företag, så jobbar man hårdare och lyfter sig. Så nu vill jag ha lite sillrykten från det.
Nu blev jag nästan lite kränkt av Brogis här. Jag offrade hela Portugal-matchen i VM i veckan för att gräva fram att Jassi Ikonen skulle till Linköping den där kvällen, när vad var det, i tisdags eller onsdags eller vad det var.
Men den hade du väl kunnat, helt allvarligt, den hade väl kunnat skippat ju.
Alltså, ja, alltså jag kände ju det också, men när man väl får hugg på nyheter, man får ändå ett driv liksom.
Men var inte han liksom, det här vi har pratat om, en kropp, är inte det liksom, alltså är inte det den liksom ultimata kroppsvärmning, förstår du? Vi behöver
den
kropp.
Ultimata kroppen, ja.
men han är helt kass. Han är helt kass, den här finnen. Han platsar ingenstans. Vi behöver en kropp. Plocka innan.
Ja, men lite så är det väl. Men det hände ju ändå lite grann på marknaden i förra veckan. Petrus Palme kom ju till Linköping till exempel från Örebro och jag tycker ändå det snurrar på lite grann. Erik Engstrand gick till Färjestad och så vidare. Visst, det är ju absolut inte på den nivån vad marknaden var, om vi låt säga precis innan deadline här i februari. Men någonting händer ju ändå.
Ge mig något nytt. Nu står du runt. Nu tassar du runt gröterna. Ge mig något istället.
Ja, okej, vi kan väl säga som så här att HV går hårt på Nick Shore heter han, som spelar i... Han spelar i Schweiz, spelar Ambri Piotta, center. De har ju varit på jakt efter en center ganska länge. Och HV har varit på dem här nu ett par veckor. Och jag fick lite indikationer på att det nog kan bli lite skarpt där när det gäller honom. Han har sprutat in poäng i vad det KL han var förra året. Och Schweiz i år har väl inte lyckats lika bra, och varit utanför laget lite. De är ju rätt kräsna med importerna där nere i Schweiz. Så där skulle kunna vara ett alternativ. Men jag hör att de vill ju ha någonting tillbaka. Som så mycket annat. Alltså, så att Andy Milja har varit uppe. Men de verkar inte vilja ha honom.
Nu, nätten är ni skadad visserligen. Men han har väl en historik i... Nej, det var brorsan han som kanske var där i...
Ja, det var brorsan som var där, absolut. Ja.
Han var ju faktiskt i Ambri. Okej, okay, ja, men så Nick Shore är ett alternativ för HV71. Har du något mer?
Ja, om man tittar längre fram i framtiden då, så Henrik Tömmernes har jag varit inne på redan i början av november, så berättade jag om Frölunda att det kunde bli något konkret där. Ännu mer konkret nu. Håller på att prata om ett 4-årskontrakt mellan varandra. Han ska väl bestämma sig här inom kort, men alla indikationer säger att det lutar åt det. Annars så hade de ju inte gått in i det här snacket, utan då hade ju Tömmernes deklarerat tydligt att nej, men jag ska vara kvar nere i Schweiz. Det kommer att bli Henrik Tömmernes tillbaka till Frölunda. 4 år ligger på bordet, så att vi kan räkna in den återkomsten för Henrik Tömmernes.
Ganska intressant. Det går ju lite i trender så här, hur det svänger. Tittar man nu på det bästa laget i serien, Växjö, hur de har byggt det. Det är ju en brutalt stark backsida. Det skulle ju kunna vara att Frölunda får Christian Folin, då Andreas Borgman, du har då en Henrik Tömmernes som dina topp tre, och så kanske du kommer fylla på ytterligare lite där. Så intressant att se hur man väljer att bygga lagen här med en då Växjö som lite facit den här hösten som en fruktansvärt bra backsida.
Intressant att du tar upp Växjö just där i det sammanhanget med Frölunda, för jag har ändå varit på att de har nosat lite på Hardy Herman Aktell också inför nästa säsong. Jag tror att Hardy kommer gå till NHL om han går någonstans, annars tror jag att Växjö signar om honom. Men Frölunda har nog ändå varit där lite och markerat, har jag fått vissa indikationer på.
Det är väl helt rätt. Alltså, jäklar vad bra han har varit den här säsongen. Alltså, han har ju redan nu satt poängrekord för han i SHL. Det är visserligen bara hans tredje säsong. Men det är klart att han har en storlek, ett spel med puck som utvecklas, som jag vet attraherar klubbar. Jag fick redan under hans första säsong, så var det en NHL-klubb, det låter alltid lite så här högtravande när man pratar om det, att NHL-klubbar hör av sig till mig. Det är inte så att Steve Eisenman ringer till mig, förstår jag menar, utan det är ju scouter.
Nej. Du har ju ändå gjort mål på Detroit ju.
Ja, tack. Det var det jag ville skulle säga. Nej, men alltså när man säger att NHL-klubbar kontaktas, så är det ju liksom inte de högsta, utan det är någon scouter eller någon så som man har någon form av relation med sedan tidigare. Som redan då när han lämnade Björklöven för Växjö hörde sig för kring mig och frågade: vad tror du om Herman Aktell? Kan han spela NHL? Och jag var ju ganska övertygad att får han bara vara frisk, skadefri, så har han NHL-material i sig definitivt. Det tycker jag han har visat den här hösten.
Om vi fortsätter på Silly-spåret, då är det väl lika bra att jag river av den nu när Brogis ändå vill ha leverans. Nu vill han säkert ha Rögle-leverans, och där har jag ju ingenting just nu. Emil Larsson har varit lite snack om att han skulle vara på väg tillbaka till Luleå. Fick ganska starka indikationer här i helgen när jag var i Luleå på att det inte blir Luleå. Och att han kommer skriva ett nytt kontrakt i Örebro, att det ska vara på 2 kommande säsongerna, alltså 23-24 och 24-25 då för Emil Larsson, så att han blir kvar i Örebro.
Det är väl bra, kan jag, alltså Örebro fick ju en liten svacka i samband med att han skadade sig. Han tror han betyder rätt mycket med sin liksom fysik och så. Tycker att han har bättre den här säsongen än han var kanske de 2 tidigare säsongerna, nu, även om han har gått skadad nu en tag. Så att, det är en viktig förlängning för Örebro, som jag inte riktigt vet vad deras framtid tar vägen med osäkerhet kring Niklas, både Johansson och Eriksson, sportchef och tränare.
Men då är det väl tur att Mattias Bromé har börjat leverera nu då?
Ja, jäklar. Vet du, jag ser en Mattias Bromé som skiner nu faktiskt. Rodrigo Abos var ju den som gjorde poängen den här veckan och så, men jag ser en driver spelet, spela fram. Jag menar, han mot Oskarshamn hade kunnat gjort både 3 och 4 poäng i den matchen faktiskt, och mot HV71 hade han väl kanske 2 eller 3 poäng där när de vann stort. Han hade kunnat haft ytterligare några, så att han är på gång, och tar nog, trots den svaga poängmässiga starten och spelmässiga, så kan han nog börja ätas uppåt där i poängligan ganska snabbt, tror jag.
Ja, nu blev det ju inga poäng mot Oskarshamn. Men jag för mig att du sa här i höstas, ganska konkret, jag tyckte det var rätt intressant när du sa det till mig, att du hade tittat lite på olika byten som Mattias Bromé hade gjort, jämfört med innan han åkte till NHL, att det var någon sak han gjorde annorlunda. Kan du inte berätta vad det var?
Rent konkret så tittade jag på alla Mattias Bromés ingångar i anfallszon efter 8-10 matcher i serien. Hur han tog in pucken och vad som hände därefter. Och utifrån det tittade jag på statistiken. För ibland när man ser statistiken kan jag titta på kontrollerade ingångar. Men man kan ju också klicka sig vidare för att se de specifika ingångarna. Och det jag såg då på Bromé var att när han tog in pucken i anfallszon, så slutade han åka skridskor. Han ställde sig nästan still och letade efter en passning. Han drev inte ner spelet i djupt ner i zon och vände om och fick det kreativa spelet. Och han slutade åka skridskor och letade efter en liten skön passning. Han var lite skön inledningsvis. Och det går ju, det är ett annat spel i Schweiz. Där kan man vara det på ett annat sätt. Där är det inte den här backcheck i mitten på det sättet. Han hade då i topp i ligan i kontrollerade ingångar med passning, med passningar och i anfallsspel innan han lämnade för NHL. Och han var typ på 70 eller 80 plats av forwards efter 10 omgångar. Vilket säger att det är ju långt under hans nivå. Så det var en specifik detalj jag såg i Bromés spel som var tvungen att bli bättre. Och där är det bättre nu.
Så när man kokar ner detta så kan man säga att han har blivit oskön nu då?
Ja, ja, oskön och glänser, hur det nu hänger ihop.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Inför SHL-säsongen så har ni väl inte missat att man kan läsa om det senaste och hetaste inför säsongen, bland annat Sannis analyser. Och nu har vi ett supererbjudande för er som lyssnar på Sanni och Svensson. Gå in på expressen.se/Sanni Svensson så har vi ett erbjudande där ni kan läsa Expressen Premium för 19 kronor de första 2 månaderna. Så ta del av ett supererbjudande.
Skynda och fynda! Skynda och fynda!
Men du, på tal om oskön och glänser, kan man inte säga det om Frölunda också då?
Det kan man fan, det kan man ja, det kan man göra. Vet du, det har alltid funnits, du har hört den här klyschan. Det lönar sig att skjuta, eller hur?
Ja, tufft att skjuta. Eller, ja. Nej, våga skjuta, tufft att göra mål, det är det man säger, va?
Nej, men alltså kollar man på Frölunda, de har ju förändrat sitt spel helt och hållet. Max Friberg som jag pratade med inför matchen mot Färjestad sa det att vi behöver inte avgöra matchen i första perioden. Vi har mycket större tålamod. Och då bryter man ner den här statistiken. Så in 18 matcher inför landslagsuppehållet, då hade Frölunda skjutit flest skott på mål och näst flest skott i skottsektorn. Tittar man efter uppehållet så ligger man typ på 9:e eller 10:e plats i den kolumnen skott på mål och skott i skottsektorn. Och ändå har man gjort fler mål i snitt. Och ändå har man en bättre skotteffektivitet. Det vill jag att du förklarar för mig.
Ja, det önskar jag att jag...
Det rimmar ju inte, det rimmar ju inte. Men det man då har gjort, man kommer till bättre lägen för man är kompaktare i egen zon. Man får bättre kontringsläge för man är mer energi för att ja, man prioriterar defensiven. Man ligger på rätt sida i defensiven, man tjuvar inte. Så att man får egentligen klarare lägen fast att man har mindre mängd skott. Frölunda har ju varit ett lag... Typ Mora är det svaret i Hockeysvenskan som skjuter extremt mycket. Så man bara känner, hur kan ni ligga på 8-9 skottprocent, vilket är för lågt, när ni skjuter så mycket? Men nu har ju Frölunda liksom dragit ner mängden skott och är giftigare offensivt. Så det är ganska intressant.
Så kvalitet före kvantitet helt enkelt?
Definitivt, så är det ju. Och då har man ju byggt under flera års tid. Mängd. Men där har man ju ändrat. Och jag var nere och gjorde det här strax innan landslagsuppehållet. Var jag nere och gjorde Frölunda mot Växjö när Växjö vann i tredje perioden. Jag kände att Frölunda, oj, kan Frölunda till och med vara ett kvallag? Nej, inte riktigt. Kan man missa slutspel? Nej, men det blir nog play-in vettigt till för dem. Men som Frölunda spelar nu så är man ju, det är topp 4-lag. Definitivt ett topp 4-lag.
Men när du går där i kulisserna i Löfbergs arena och gör den här spaningen, vem är det som ligger bakom det? Är det Roger som ligger bakom det eller kommer det från spelarna själva? Eller vem gör spaningen så att säga?
Nej, men jag tror att det är... Alltså, de har ju dels en statistiker anställd, Lignell där, som tittar vad gör man i NHL nu? Vad gör man i Schweiz? Vad gör man i tyska liga? Han skannar av marknaden för att se hur blåser vinden? Hur går trenden i världshockeyn? Sen måste vi också se på vilken kvalitet du har på spelarna. Och nu när till exempel kan det vara så om faktan att Ryan Lash inte är där han har varit tidigare, det får man väl säga, så kanske du måste hitta ett annat spel i form av trygghet. Och jag tror att det kommer från spelarna, men det också kommer lika mycket från, vad heter det, Rönnberg, Näslund och Burström, och då framförallt Rönnberg och även, även Näslund såklart, som är den fina titeln spelet utan puck coach.
Ja, det gillar du. Men du, Anders Burström var ju inte på plats i Karlstad. Var det, det var väl J18-tränaren som stod i båset som assisterande. Vad har det för betydelse?
Alltså till att börja med, J18-tränaren, vilket jäkla skägg han hade alltså. Han kom in med en jäkla pondus där i båset.
Ja, så ja, men då gick du igång som ändå är skägginnehavare själv.
Ja, nej men alltså, ja, du vill väl smasha upp en öppen boll att du tycker att det är hur dålig stil som helst eller att det är hur oproffsig som helst att han skulle få åka
alltså,
upp på...
Nej, det skulle jag inte säga. Jag förstår ju alltså, att Anders Burström, det är liksom, han har en lång historia i Luleå och så vidare. Men det är ju någonting ändå som tar emot inom mig att han inte är på plats som, alltså jobbet... Går ändå i min värld före allt. Jag förstår verkligen att han åkte till Luleå och var med på den ceremonin.
Han gjorde inte det. Han åkte inte till Luleå. Han åkte inte till Luleå.
Han var aldrig där då?
Nej, han skulle ju, de skulle lämna hemmet, familjen. Då var det ju en av barnen magsjuka. Så han var tvungen att ställa in hela resan.
Oj.
Så Anders Burström satt ju hemma och det kanske var han som var och snackade i headsetet då med tränarna från tv-soffan, vad vet jag. Men han var ju faktiskt inte uppe i Luleå utan han var ju en familjemedlem.
Det var ju en riktigt, riktigt dålig spaning av mig nu när jag ändå var på plats i Luleå. Jag tänkte, ja men han satt väl där i någon loge och var med på allting. Men nu när du säger det så man hörde heller så honom överhuvudtaget inte. Och man såg alla andra legendarer så att, ja.
Nej, men det var, om vi bara summerar Färjestads matchen där mot Frölunda. Det var en ganska medioker hockeymatch. Inte som den typen av matcher brukar vara, med den intensiteten och inramningen heller så. Det är någonting som sticker ut ifrån defensiven, kedjan med Friberg, Karlsson, Lundqvist. En av seriens bästa kedjor efter landslagsuppehållet.
Fråga från Johan Landenius. Vad tror ni om Erik Engstrand i Färjestad? Vad fick du för intryck på en match?
Han hade ett friläge. Vid ställningen var det 2-1 i Frölunda. Hade han ett friläge. Det som är hans problem, när han blir stillastående så blir han egentligen obrukbar. Och när han spelar så lite som han gjorde i Malmö så är det ju helt, då är det inget att använda. Nu fick han ju en fin omgivning i en, liksom, i en toppkedja. Så att det är klart att kan han fortsätta spela där med sin tyngd och röra på benen så skulle han ju kunna vara nyttig för dem. Men det är klart att för mig tyder det enormt mycket på att marknaden är helt död, att man värvar Engstrand.
Ja, vi ska väl dra det så långt som att det bara är en kropp, men han har ju uppenbarligen någonting, för han gjorde ju en jättestark avslutning förra våren också.
Ja, och det är väl det Färjestad hoppas på. Men du, vi flyttar över till Växjö tycker jag. Vi måste fokusera lite på Växjö. Vi pratar om deras backsida. Målvaktssida är bra, forwardsida är bra, de leder serien, de åker till Gävle och gör en egentligen rätt usel match. Kommer därifrån med en 4-3-seger. Halbgewatch. Jag vet att ni har åsikter på hur vi uttalar det. Jag har ännu inte gjort Växjö den här säsongen så jag har inte behövt öva på uttalet på det. Men han avgör med 56 sekunder kvar. Är det det som vi benämner som topplagsbeteende?
Ja, alltså man får väl ändå säga att även bortamatchen mot Rögle är ju också topplagsbeteende. Att ligga under med 2-0 i Ängelholm som... Det är ju absolut inte det lättaste att sen vända och vrida på den matchen och vinna den så pass starkt som man ändå gör. Det antyder Växjö över 60 minuter är ju extremt svåra att slå.
Mikko Manner sa ju faktiskt efter första perioden att det var den bästa perioden som Brynäs har gjort den här säsongen. Man hade alltså 25 i skott. Växjö ledde den med 1-0. Och det är klart, det är ju... självförtroende kontra kanske inte självförtroende i Brynäs fall och att man har den här jäkla maskinliknande okej, byte för byte för byte vi tuggar på.
Edvin Schelin säger så här: Växjö seger mot Brynäs är ett klassexempel på hur topplag hittar vägar att vinna.
Ja, Edvin, du borde fan kunna ha den här, du borde starta en hockeypodd för det var jag hade inte kunnat sagt det bättre själv faktiskt.
Ja, det blir Sanni och Edvin i fortsättningen.
Nej, Svensson och Schelin.
Ja, så kan det vara. Men du, Leksand och Örebro, de har ju också vaknat till liv. Är det efter att vi var på dem förra veckan? Är det klassisk Sanni Svensson-effekt, får man väl ändå säga.
Ja, med tanke på att SSK har förlorat två matcher efter att vi hyllade dem också. Men du, vi börjar med att stanna upp lite kring Leksand. Vi har fått flera meddelanden, bland annat från Jürgen Eriksson. Carter Camper ryktas inte få förlängt. Har ni samma uppgifter? Har Tjomme då fått en stroke, tycker han? Och så vi har också fått flera frågor just om det här med Carter Camper. Huruvida att han inte ska vara kvar eller inte. Och flera har ställt sig frågan, varför meddelar man, om man nu har gjort det till Camper, varför meddelar man det så tidigt?
Jag skulle väl kunna tänka mig att det är så här att Camper och hans agent har ju kanske... Camper är ändå 34 år, alltså det är inte så att han är pur ung direkt, utan då har väl kanske tänkt sig att han börjar snacka lite grann med Tjomme och agenten har hört av sig. Ska vi titta på en förlängning? För det gjorde man ju rätt tidigt förra gången, som det var till och med innan kontraktet gick ut med honom, som man tittade på att förlänga. Detta är ju tredje säsongen som Carter Camper är i Leksand, och man förlängde ju det här år tre redan under år ett, så att säga. Och nu har man kanske inte hört någonting. Det har ändå varit helt okej leverans, men kanske inte så att han har stuckit ut på det sättet. Det har kommit ganska mycket sjok när det gäller leveransen från Carter Camper. Och då har man väl egentligen ställt frågan till Tjomme, och då har han ju till slut kommit med besked. Nej, vi avser nog att gå vidare med någonting annat, helt enkelt.
Men det är ju en professionell business. Det var ju tidigare i år kom ju uppgifter om Isak Brännström skulle till HV, Oskar Engsund i Luleå skulle till Växjö, vilka båda såklart har dementerat. Men det går ju åt andra hållet också, att Camper och då, han vill ju veta hur ser nästa år ut för att han ska kunna då öppna upp sig för en annan marknad. Jag förstår att Leksand gör det, för tittar man så ska ju Camper vara den som gör skillnad i till exempel powerplay. Det är ju en spelform som Leksand har haft gigantiska, alltså jättestora problem med. För den pengen så förstår jag att man kanske väljer då att titta på något dels yngre, kanske bygga om i en struktur. För jag menar, det är klart att med tanke på det första året som Camper hade det med Selarik och Rivik, han tjänar ju bra pengar.
En fråga nu till dig. Om du hade varit Carter Camper, hade du gått efter pengarna i något sämre klubb, eller hade du gått kanske till exempel till Växjö eller liknande för lite lägre pengar för chansen att vinna någonting? Och du sätter dig in i hans situation, han är 34 år, har varit SHL 3 år. Vad tänker du?
Alltså förutsatt att han och familjen trivs då i Sverige, vilket jag förutsätter att de gör, och man då med den utgångspunkten säger att okej, det är Sverige jag ska ha kvar i, så hade jag utifrån det valt ett alternativ där man på ålderns höst hade fått chansen att vinna och gått och spela lite billigare, hade kunnat fått ett rätt bra bonuskontrakt utifrån poäng, istid, vinster och såklart ett SM-guld. Så det, den moroten hade jag nog velat haft där faktiskt.
Ja, och det är ju inte så att han skulle bli underbetald om han går till en bättre klubb, så att säga. Men det blir nog betydligt mindre pengar om Henrik Evertsson erbjuder ett kontrakt jämfört med om till exempel Niklas Persson, höll jag på att säga, utan Peter Jakobsson gör det.
Såklart, så är det ju. Men du, de tog i alla fall en brutalt viktig vecka då, Leksand. Seger mot Luleå, seger mot Timrå, likaså Örebro, två raka segrar. Nu har man liksom distanserat sig lite från det där liksom geggan i botten, och det var ju, jag menar, otroligt viktigt såklart.
Ja, frågar du deras supportrar så tror jag inte de samtycker med att de har distanserat sig från det där, utan de är nog fortfarande lika rädda att hamna i den skiten. Men vi kan ju i alla fall konstatera att de har ju runt 10 poäng ner till HV som ligger näst sist i tabellen, så de har ändå skaffat sig en liten buffert i alla fall.
Men du, när vi ändå är inne på Örebro så kom det ändå en intressant, det tog ändå skruv lite, det var en diskussion på Twitter när vi skickade ut frågan från Niklas Nyselius. Han säger att det ryktas om att Martin Ferlander är klar som ny tränare för Örebro Hockey till nästa säsong. Kommentar om det, och jag vet att det ryktas, men, och vi kanske inte ska sitta och diskutera alla rykten, men det tog så pass mycket fart på Twitter. Har du hört det här ryktet? Finns det ens något belägg för det? Ferlander har ju kontrakt i Oskarshamn, och jag menar, ska Örebro köpa honom så skulle inte jag sälja honom för under, du vet, fan 10 miljoner, för det jag menar, med tanke på hur viktig han är för Oskarshamn.
Ja, men så är det ju. Men det här ryktet tog egentligen fart med att Tobias Holm, som är en profilstark, eller vad man ska kalla honom, twittrare, i Örebro, runt Örebro Hockey. Han skrev en tweet om Martin Frölander att han kommer ta över Örebro till nästa säsong. Och jag skulle säga att Tobbe sköt ganska vilt där faktiskt. Att det kom från ingenstans egentligen, utan det var nog mer hans egen känsla och spekulation, för att han ser att Niklas Eriksson är på väg bort och ser väl inte riktigt vad det finns för lediga tränare, och tänkte då att Martin Frölander är perfekt att komma tillbaka till Örebro. Men blir Oskarshamn kvar i SHL så kommer Martin Frölander att stå i Oskarshamns bås. Han har ändå rotat sig med familjen, han har sina barn där, sin fru, och har köpt hus i Oskarshamn. Han bryter inte upp det för att dra till Örebro nästa säsong om inte Oskarshamn åker från SHL. Och då är vi framme i senast 28 mars, och då tror jag att Örebro vill vara färdiga med sin tränarfråga.
Då skulle du säga att det är lika stor chans att Petrus Palm kommer tillbaka till Örebro nästa år som att Martin Frölander kommer dit, eller?
Nej, jag skulle säga att det är större chans att Martin Frölander kommer till Örebro än att Petrus Palme kommer tillbaka till Örebro, för det kommer aldrig hända.
Nej, Petrus Palme kom ju som så många andra floppar i SHL. Ja, man går runt och väntar lite, man går runt och väntar lite till, och så vet man, ja, det blir väl alltid LHC behöver någon spelare. De plockar ju upp de där spelarna. Niklas Pajen Persson har gjort det tidigare, nu har han ju fått också assistans, eller en sportchef, Peter Jakobsson, som också har gjort det tidigare i Färjestad. Då pratar man ju om Pontus Widerström och Gustav Rydahl som succé, men det har ju varit några fler där som Peter Jakobsson har plockat in till Färjestad som kanske inte har lyckats fullt lika väl.
Ja, Kristoffer Bengtsson till exempel lyckades ju inte jätteväl när han kom till Färjestad.
Albin Eriksson, och så hette han Ellie Backen. Där. Nej, hette han Ellie där som kom från Skellefteå. Den där
Morgan Ellis, ja.
Ja, Morgan Ellis. Ja, men i alla fall. De har i alla fall Peter Jakobsson, blandad framgång såklart. Gustav Rydahl är ju kanske den bästa värvningen som har gjorts från andra klubbar typ någonsin i SHL, ska vi säga. Men det var kanske föga förvånande att Petrus Palm då landade in i Linköping.
Ja, exakt. Var det Josh Hussein som gick senast mellan Örebro och Linköping, eller?
Ja, just det. De har kanske ett samarbetsavtal att Örebro plockar in spelare och floppar dem hos oss, så går de till Linköping.
Men Hussein var väl, avgjorde väl i alla fall någon match. Han gjorde ju något avtryck i Linköping till skillnad mot vad han gjorde i Örebro, i alla fall på hockeyplanen.
Det jag tyckte var fint, när han typ hade värsta succésäsongen där efter i Toronto Marlins, så typ nästan varit uppkallad, om han blev uppkallad till Toronto, så pratade han så varm om sin tid i Sverige och Linköping, hur mycket de betydde, och han lyfte fram Johan Åkerman som en jättebetydelsefull person i hans karriär.
Yes.
Det tyckte jag var fint. Ja, det var jättefint liksom. Man tänkte att han åkte bara runt och åt liksom peanut butter sandwich till frukost och sket i allting, men ja, Johan Åkerman betydde mycket för honom uppenbarligen.
Melker Wahlström ställer en fråga. Vad tycker ni om att Pajen lämnar Linköping, och vilket hade varit det mest optimala namnet som ersättare för Pajen?
Ja, det är en rätt intressant grej. Jag har gjort en liten spaning här i min ensamhet. Om man tittar på lag som har vunnit SM-guld sedan 2017, så finns det en sak gemensamt. Jag är osäker hur Frölunda hade 2016, därför säger jag 2017. Men alla lag som har vunnit sedan 2017 med HV71 har haft heltidsanställda analytiker anställda. Till exempel Färjestad, Vildrot här senast, Lignell har varit i Frölunda. Jag tror de hade Brännström där, var HV71 knuten till dem när de vann guld. Så kanske det är den vägen man ska gå och inte underskatta den betydelsen. För jag menar, man kan säga att Mintell kom in och Wallin. Ja, jätteviktigt. Men det är klart att Vildrot där som kom in också som analytiker hade en liten pusselbit. Så det är kanske den vägen Linköping ska möta framtiden.
Men hur lätt är det att hitta en analytiker då? Ska man in i hockeylabbet och plocka Brännström nu så att det blir tredje raka hockeylabbet människan som rekryteras?
Jag vet inte vad det, jag kan inte vad det finns för namn där ute rent specifikt, men det handlar om att skanna av och kunna läsa statistik och förstå sig på siffrorna och också kunna presentera dem på ett bra sätt. Så det kanske att Brännström skulle kunna vara ett sånt namn, men jag skulle vara intresserad av att Peter Jakobsson jobbar med den delen i framtiden nu när Peter Jakobsson tar över efter Niklas Persson, efter att Niklas Persson plockade in Peter Jakobsson.
Det var folk som skrev till mig direkt, nu är det väl bara en tidfråga innan Carl Jakobsson hamnar i Linköping, men det tror jag är lite långsökt att Peter gör det som sin första åtgärd som ensam sportchef.
Nej, det lär ju inte hända såklart, utan det är nog bäst både för han och för Carl att vara separerade just arbetsmässigt, så att det tror jag inte.
Vi ska svara också på frågan där från Melko vad vi tycker om att Pajen lämnar Linköping. Jag känner väl så här att det kanske kan vara dags för Niklas Persson att göra någonting annat nu. Vi var inne tidigare i höstas på att det fanns lite intresse från Schweiz. Han har varit där nere som spelare. Det kanske är något sånt jobb han skulle göra där nere. Kanske som typ analytiker, kanske som assisterande tränare, kanske som sportchef. Det går säkert att hitta något bra jobb där nere.
Definitivt. Jag menar, han kommer... Alltså, att han inte är kvar i Linköping efter... Jag menar, han har varit där många år, och om sanningen ska fram så är det Linköping som dels haft en ekonomi som har varit liksom i botten. Det är ett lag som också har varit i botten, så att han har liksom inte fått riktigt laget att lyfta kanske... En del förklaring är just det ekonomiska också. Så att man gör den förändringen, det ser jag ju som noll anmärkningsvärt i sig.
Fast det är väl lite sanning med modifikation att han inte haft pengar att röra sig med, för att det var ju någon säsong som Kokosa var inne och puttade in x antal miljoner och de skulle satsa, och det var Berglund värvades från Skellefteå, och det var Ulla Palve, och det var Marcus Ljung som kom tillbaka till svensk hockey, så att det håller jag väl inte riktigt med.
Nej, men det är inte så som att vara barskrapade, men de har tidigare haft, framförallt under Dan Tangnes tid, en svansföring om att de har liksom ska vara topplag, men de har haft en ekonomi under de åren som har varit liksom bland de lägsta lönebudgeterna, och hur de står sig numera med Linus Hultström och Fantenberg i lönebudget, det kan jag inte tala om, men under Niklas Perssons första år som sportchef så låg man i botten i löneligan.
Men du, hur viktig var den här vändningen de gjorde mot HV71 i fredags då? Fan vad härligt det var med fredagsmatch för övrigt.
Visst var det det? Så här, det är både och. Jag älskar de här hockeyallsvenska fredagarna, men nu blev jag helt tittande på Linköping mot HV71 som var... Ja, men Saab Arena, det är ju kanske vanligtvis en av de mindre glamorösa och sexiga arenorna sett till underhållning och tryck. Men i fredags, då var det bra drag. Jäklar i mig vilket drag.
Fantenberg, och så blir det en 2-1 situation. Maxwell har med sig Ratti. Ska det bli ett hattrick av Ratti? Så kommer att testa där, men han skjuter. Ja, han gör mål! Han gör mål! Han gör hattrick! Och han fixar bonuspoängen till Linköping. Namnet på Ty. Ty Ratti!
Hade ju sin sån back in the days där alla supportrar som någon gång har varit aktiva i Linköping från 80-talet, gamla White Lions, när det bildades. Jag såg någon var ute för ett par månader sen av de äldre supportarna som skrev, det kvittar hur aktiv du är nu och om du har lagt ner ditt intresse. Det är en match du ska gå på, det är din plikt, du ska vara på denna matchen. Och det här äldre gardet, om de samlar ihop sig en match, då jäklar kan det bli tryck i grejerna.
Ja, men det var jäkligt bra. Och vikten då av att vinna, och just på det sättet man vinner mot HV, lokalrivalen ligger under med 3-0 och fullständigt bara kommer ut och kör över HV i tredje perioden, kvitterar sent, Tyretti avgör i sadden via det här hattrick, och fasiken alltså, det sa ju Ratti efter att det här kan ju liksom vara en difference maker på säsongen.
Ja, men så är det. Men HV var ju på väg uppåt ett tag, och tittar vi sen förra uppehåll så har de ändå snittat rätt mängd poäng, men lite vikande trenden då. Ska man vara orolig ändå trots allt för HV?
Det ska man definitivt vara. Jag menar, med tanke på den starten, har man 3 raka segrar så känner man okej, nu har vi hugg, och så får man en förlust och så blir det 2 raka förluster. Då är man ju nere i skiten igen. Du måste ju rada upp 4, 5, 6 förluster och så en förlust, och så måste du ha en vinst igen. Det är det som gör det så ofantligt jobbigt. Vi såg ju i fjol Timrå och Djurgården gjorde jättepush mot slutet men orkade inte riktigt ändå. Så att Nu är det ju jättejämnt där nere, men det blir ju mentalt jobbigt. Så måste jag också säga där, jag menar, när Linköping gör 3-3 målet där, jag menar, de har Mil in, de har Laledja in, Erik Martinsson kom precis in då från Niklas Hjalmarsson som hade bytt. Jag vet att man har haft ett boxplaybyte dessförinnan, men det var liksom helt fel spelare som var på isen. Jag menar, jag hade inte satt Laledja på isen när det är 30 eller 40 sekunder kvar mot Linköping, eller boxplay för den delen heller i slutskedet av matchen. Men när vi ändå är inne på bottenlagen där, så får ju Brynäs räknas som ett bottenlag. De gör en bra match mot Timrå i torsdags, absolut. Men i tredje perioden, då hade Timrå lika gärna kunnat gjort det där 3-3 målet och Brynäs bara fått en poäng. Det är skillnad när Larsson och Rudin är med i laget, men jag kan inte hjälpa att känna en jäkla oro över det. De är så fruktansvärt ojämna i sina prestationer.
Ja, de var ju på gång direkt efter uppehållet och sen radade de upp förlust och sen så tänkte man, ja men Timrå borta, vilken jäkla skalp det där är, och sen så förlorar man mot Växjö direkt efter. Alltså Brynäs är ju i allra högsta grad och de är så fruktansvärt sköra för skador.
Jag noterade också där, Anders Lindbäck gjorde en svag insats minst sagt. Jag tyckte nästan synd om, han gjorde en bra match i Timrå, och tyckte nästan synd om han åkte efter matchen, du vet, bort mot ståplatsen, han skulle kliva av, han liksom upp med handen. Det var nästan som att han, jag vet inte, han liksom vinkade inte åt supporterna, utan han var så här, förlåt, det är mitt fel, jag ber om ursäkt. Det finns ju något hjärteskärande med det, just en, ja men äldre spelare saknar helt självförtroende, släpper billiga puckar, han är hemma, han skulle vara någon form av frälsare, och förlåt, det är mitt fel liksom.
Ja, men är det hans fel då?
Ja, hur hårt ska man dra det? Men ja, den matchen hade han tagit de där två puckarna eller tre puckarna som han borde ha gjort, så hade de ju vunnit, för att de gör ju spelmässigt, är de ju bra mycket bättre än Växjö. Så att, ja, han bad om ursäkt, det var hans fel, och det kan väl nästan slå fast att delvis var det hans fel.
Ja, men frågan är om Karonen hade gjort det bättre. Det är ju ändå det man ska sätta in också, det är ju alternativet de har.
Ja, och de hade Väveläinen, och han släppte knappt en puck förbi sig i finska ligan, och nu han kom tillbaka. Men nu vi håller oss kvar lite vid målvakter. Då kommer vi tillbaka till din lilla käpphäst där. Bänka målvakter efter man håller nollan. Det gjorde ju Dennis Hildeby mot Linköping, men han fick ju inte vakta målet ändå med Tomkins. Och en annan sak som växt fram här. När man gör mål på straff så blir det de här första tre straffarna. Sen kommer det ytterligare en runda. Tycker du då, om jag drar vidare från det här målvakterna som du inte tycker, till exempel Victor Ejdsell, som då är en av de bästa straffskyttarna i serien, gör han mål i första, så har han då kommit in när det har varit extra runder och gör mål. Men jag vet att det är många lag som inte har gjort det för att de har blottat sin move. Vad tycker du om det, Svensson?
Ja, men det går ju inte, det där är ju inte svart eller vitt, och det är det ju egentligen inte när det gäller målvakter heller som håller nollan. Vi kan dra tillbaka till det där med David Rautio, höll ju nollan mot Frölunda. David Rautio är en ganska tydlig tvåa i Timrå.
Absolut, så är det ju.
Och Jakob Johansson kom då in i matchen mot Färjestad efter. De får 39 skott på sig, han släpper 3 mål på det. Alltså det är ju ändå en bra match, han gjorde en bra match. Färjestad gjorde en väldigt bra match där. Då var det ju helt rätt att plocka av Rautio. För, alltså, man måste ändå gå lite på sannolikhet, och man måste gå lite på hur ser målvaktssituationen ut i stort, och man måste se det som ett race över 52 omgångar, så det är inte så att det är svart eller vitt. Plocka av en målvakt som håller nollan. Och lite samma sak är det väl egentligen på straffskyttar. Victor Ejdsell är ju en magisk straffskytt. Han har väl ändå mer än en variant i sin verktygslåda. Man vet inte riktigt vad som ska hända när han kommer fram. Jesper Mattsson, Joari Järvi, när de höll på att lägga straffar, de kunde lägga hur många straffar som helst. För övrigt var både tantigt. Kim Ståhl, Joari Järvi och Jesper Mattsson inom en radie på typ 5 meters avstånd häromdagen när de mötte Skellefteå. Och det tyckte jag i alla fall var en cool händelse.
Jag kommer ihåg när man mötte Malmö där, då var ju spel i overtime, då var det 5-5. De åkte ju bara och väntade, dribbla lite, höll i pucken så att de skulle kunna avgöra på straffar. De hade ju liksom hur många vapen som helst när det vankades straffar. Det är full fart i Hockeyallsvenskan också. Jag var inne på att jag kollade på Linköping mot HV71, och det kanske man inte skulle ha gjort med tanke på att det var ju målfest uppe i Umeå när Björklöven och Västerås möttes.
Ja, verkligen. Västerås gjorde ju en riktigt bra match där i början i alla fall. Sen så faller de ändå igenom. Björklöven hittar ett sätt att få med sig 2 poäng. Nick Kilke presenteras på isen. Sen går han in och levererar ett gäng poäng. Och det är inte bara han som levererar för Björklöven, utan även Scott Pooley är ju riktigt bra för dem. Alltså, Kente fortsätter ju med sin träffprocent på de här nordamerikanerna.
Vi har faktiskt fått en fråga angående det från Magnus Kärnebo. Hur ser ni för att förlänga kontraktet som Björklöven gjorde med Nick Schilke i fredags? Han skriver på för ett år till, men om högre ligor plockar in honom så är det väl inte kontraktet värt bläcket det är signerat på. Och det finns ju Schilke, det finns Wood, det finns Dickinson och så vidare som har valt då att förlänga sina kontrakt till exempel med Modo Björklöven. Varför som Kärnebo, det är inte värt någonting om man säger så, men vad jag menar?
Nej, men jag tycker ändå det är värt någonting. Framförallt är det ju så att det fanns ju, om vi tittar tillbaka, ganska långt tillbaka i tiden när Jakob Lilja spelade allsvensk hockey med Rögle. Så skrev de aldrig något kontrakt över säsongen efter, utan då gick ju Linköping eller vilka det nu var som plockade Lilja. Det var Linköping, va?
Ja, exakt.
Ja, de plockade honom där. Och då satt ju Rögle där, då hade de gått upp till våren. Men Jakob Lilja hade ju skrivit på för Linköping sen 3 månader tillbaka. Nu har så ju ändå Björklöven...
De har säkrat dem för SHL-kontrakt då?
Det skulle man ju kunna säga. Och sen är det ju också så att man säkrar dem, säger att de spelar en final fram till 29 april eller vad det nu kan tänkas vara. Då är det ju också så att SHL-truppen har ju fyllt på ett helt annat sätt. Jag vet ju, Skellefteå är ju jättesugna på Woods i Modo till exempel. Men då kanske Skellefteå hittar något annat spår, för man är inte beredd att vänta fram till slutet av april för att hitta en spelare som man ser som en topp 6-spelare i sitt lag. Så att man minimerar ju ändå marknaden lite. Sen är det ju fullt möjligt att det blir så som Sam Vigneault som gick till HV71 efter att HV71 gick upp och nyttjade den klausulen. Men alltså möjligheterna för de här spelarna blir något mindre för att SHL-klubbarna helt enkelt säkrar upp sina spelare.
Men vi fortsätter lite på när vi är inne på Modo då. Simon Gunnarsson, hur stor sannolik är att Malmö låter Lukas Wernbloom stanna i Modo resten av säsongen då? Wernbloom som har blivit utlånad från Malmö till Modo. Vad är sannolikheten att han är kvar där?
Ja, och sen så säger Marcus Edvinsson också, varför bränner Modo ett SHL-lån på 2 matcher mot ett bottenlag? De ska ju möta Tingsryd och Västervik här. De är väl ganska kort om folk. Och ja, så här, jag ser Modo tror nog att de ser en chans här att man får in Wernbloom i gängorna och ser hur kul vi har och var vi är på väg. Och han kanske får spela högt i laget. Får tillbaka lite glädje som han kanske ändå har tappat sista 2, 3, 4 veckorna sedan han ändå blev lite placerad som 13:e forward i Malmö. Så att jag tror Modo ser en chans här att få in Wernbloom i gänget och tycka det är lite kul. Men det finns ju inte en chans i världen att Malmö släpper Wernbloom så länge man står på 12 forwards plus Wernbloom efter att man då släppte Erik Engstrand. Det kan någon glömma.
Men då är det egentligen helt jävla onödigt av Modo att plocka in honom, för man bränner ju ett av sina SHL-lån som man i praktiken skulle kunna nyttja senare.
Ja, exakt. Och man har väl redan bränt ett egentligen på Theodor Niederbach, eftersom man nu fortsätter kalla det för lån, även om det är helårslån, så är det ju fortfarande ett lån från Rögle.
Södertälje, som vi hyllade förra veckan, med all respekt för arga Södertälje-supporter ska vi inte hylla om den här veckan, men de har en spelare, Aaron Luchak, på gång in. Vad vet de om honom?
Inte alls mycket, det säger ändå en del om marknaden. Han är väl nere i italienska ligan och kör där. Men jag tror att det är väl lite kamp om honom. Men han började, jag skrev om honom i förra veckan, men under helgen så har ju folk gjort de klassiska spaningarna att han har börjat följa SSK på Instagram.
Så, hur är träffsäkerheten på det där? När man,
ja, men liksom, den är nog ändå rätt hög, alltså, skulle jag säga. Det har ju varit något tillfälle, jag vet inte om det är någon spelare som har bara fått för sig nu ska jag jävlas och börja följa någon på Instagram. Det hade ju jag gjort om jag var spelare. Hade jag börjat följa Linköping eller någonting under silly season om jag var free agent. Men jag tror att träffsäkerheten är rätt stor ändå där, framförallt om det kommer från familjemedlemmar. Alltså den där stalkervarningen från folk som sitter och följer sina klubbars Instagram-konto och börjar kolla vad det är för följare som glider in. Den är ju på en hög nivå, den stalkervarningen. Ja, vi var inne på Västerås där som gjorde den bra inledningen i matchen mot Björklöven. För övrigt träffade jag Håkan Ålund på Malmö Arena veckan, och då tänkte jag, sa jag till honom bara, ska du ta över efter Thomas Kollar nu eftersom du härjar här? Och då skrattade han till lite och bara virrade på huvudet. Jag skämtar förstås med honom. Men Västerås, de går ju fortsatt ganska segt, och nu kommer Robert Nordmark in i tränarstaben. Vad betyder det och hur kom det på tal?
Nej, men alltså, till att börja med så Robin Nordmark är ju en extrem hockeynörd. Han brinner ju, han äter, sover och skiter hockey, tänkte jag säga. Han älskar hockey och detaljer och så. Trygg, lugn, stabil person. Jag tror att han kan stötta upp bra för Pannanen. Men det sjuka med det här, det var att Pannanen visste Pannanen visste ju inte att Robert Nordmark skulle... Nej, det är helt sjukt. Alltså det är så jävla låg nivå.
Ja, men alltså har du en bra källa på det eller?
Ja, absolut. Ja, ja, definitivt. Ja, ja. Alltså det är inte det väldigt låg nivå. Alltså det säger så extremt alltså, mycket om Västerås.
Alltså, men alltså, vad då, så han bara stod där helt plötsligt eller?
Nej, men han fick väl reda på det liksom. Vi har plockat in honom. Det var ju liksom ingen diskussion att vi plockar in honom. Hur känns det? Vad tycker och tänker du kring det? Utan det var ju bara, här ska du få hjälp. Här kommer Robert Nordmark. Jaha, okej. Okay. Vad ska jag säga om det ungefär? Jättemärkligt. Supermärkligt. Det är ju... Jag vet inte om det är Pannanen eller Zetterberg, eller överrocken kanske man kan kalla Zetterberg för, vem som är det stora problemet i Västerås faktiskt.
Vi har ju en fråga kvar också som jag på något sätt ändå har sparat. Den kommer från Aron här som frågar om Skellefteå som bara radar upp segrar i SHL. Och vad är det de gör som är så ruskigt imponerade med att de vinner hockeymatcher? För det är ju inget snack när de väl gör det.
Nej. Nej, alltså vad ska jag börja? Alltså det är vackert när Skellefteå spelar hockey. De har ett passningsspel som inget annat lag i serien matchar. De har ett fart i det passningsspelet som är helt... Det är jäkla underhållande att se på. Det är ett spel där du utvecklar spelarna. Det är så lätt att säga att ja, vi utvecklar spelarna. Kom hit, vi utvecklar spelarna. Men kolla på Pellika till exempel, backen. Det är klart att han är en talangfull spelare, men han vågar göra saker på isen i form av ett förtroende från Pierre Jonsson, från Robert Olsson, från Andreas Fall, Christer Holm, från alla i hela organisationen. När jag tittar in i båset i Skellefteå så ser jag bara sån jäkla harmoni. Jag tror att det är en väldigt rolig tillvaro att vara runt om tränarna. Det betyder inte att det är kravlöst, långt ifrån. Men jag tror att de har skapat en sån jäkla härlig kemi. Ta till exempel när Pierre Jonsson blir intervjuad i C-more under ett powerbreak mot Rögle. Såg du vad som hände, eller?
Nej, jag såg inte det.
Nej, men då intervjuar ju Staffan honom som vi gör där i ett powerbreak så. Ja, men då kastar Oskar Möller gjort ett hattrick. Då kastar han en handduk som landar rakt över ansiktet på Pierre Jonsson. Men liksom, och Pierre Jonsson tar av den. Det är liksom, det är kärleksfullt, förstår du. Du kan ju tänka dig andra tränare runt i serien. Hade du kunnat gjort det på Lasse Johansson till exempel i Rögle nu som de mötte, hade det varit samma känsla kring där? Jag får verkligen en sån jävla harmonisk känsla att det är spelare som trivs, som vill spela i Skellefteå, som utvecklas där. Så att Skellefteå är det mest underhållande laget att se på just nu, tycker jag.
Och då är ändå Jonathan Puddas borta för Skellefteå nu, och ändå så går man in och kör över både Rögle och Malmö. Och jag säger kör över Malmö, för känslan, det är så påtagligt, för när Malmö ändå tappar en 4-3-ledning med 2 minuter kvar, Carl Persson står en helt obegriplig passning rakt i gapet på Jocke Lindström. Men ändå är känslan när de har fått den poängen som man får i den matchen, trots tappad ledning, så är man på något sätt ändå nöjda med den poängen man får med sig. Skellefteå har typ 4 ramträffar i matchen, är klart bättre i 5-5. Det är bara i powerplay de gör sina mål. Det säger ändå en del när man är liksom nöjda trots en tappad ledning. De var väl inte nöjda så, men ändå känns det som att vi fick väl i alla fall en poäng liksom.
Ja, nej, men alltså ja, jag förstår att det, just Malmös läge, att det blir tufft, men fasiken, alltså ja, se, jag tror att alla måste blicka mot Skellefteå. Vad gör de egentligen? Sen ska, med det sagt, så ska du ta med det här i slutspelet och ta ytterligare ett kliv framåt våren. Men låt, vi lämna det där än. Men här och nu, nej, hatten av. 5 getingar till Skellefteå.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Mm.
Nu ska du få tävla.
Härligt.
Nu har vi tagit fram en annan tävling till dig. Jag är en jäkel på att komma på tävlingar, tycker jag här.
Ja, kör på. Vad har vi nu? Vad bjuder du på?
Nu bjuder vi på, det är 10 spelare som jag vill ha namnet på. Och jag fastnar lite på när jag tittar på SM-finalen från 2017 för ett tag sedan. Så jag har legat fnula på den här tävlingen lite, så vill jag ha reda på. Så jag gick till Johan Nilsson på Elite Prospect och så sa jag, du, hur många spelare är det? För jag såg en spelare i den SM-finalen. Du var ju för övrigt jobbade på den matchen och kommenterade den matchen, så du har ju sagt det här namnet, så att vi kommer ju börja med det. Men då sa jag, hur många spelare i SHL och Elitserien genom tiderna har egentligen haft en avslutning på namnet som är SKY, alltså typ Sky eller Sky eller vad det nu är, om du fattar vad jag menar. Så jag är ute efter 10 spelare som har haft den avslutningen på sitt namn. Jag kan säga som så här att alla de här 10 spelarna har spelat i SHL. Där är 9 som har spelat där på 2000-talet och 1 på 90-talet som har den avslutningen på sitt namn. Så nu ger jag dig en halv poäng per match. Du kan uppnå 5 poäng då, eller 10 om du tar alla 10 kan vi väl säga. Vilka 10 har alltså haft avslutningen SKY i sitt efternamn i SHL/Elitserien? Du kan börja nu.
Peter Samorski.
Ja, Örebrobacken där. Han spelar i Örebro så sent som förra säsongen.
Exakt. Stranski. Han spelade i Mora.
Exakt, spelar i Davos.
Vi har Saborski. Spelade ju i... Det spelade ju Brynäs i det motståndarlaget, ja.
Exakt. Där i SM-finalen 2017. När jag fick idén till den här tävlingen. Jag kan säga att det är 2 svenska och de är bröder. Det kan jag ge dig.
2 svenska bröder. Ski.
Ytterligare ledtråd. En av dem vet vi inte ens om han har lagt av, trots att han är en bra bit över 50.
Burakovsky.
Ja.
Snyggt. Är jag uppe i 5 då?
Nej, ja, du får ta hans brorsa också, så är du uppe i 5.
Men nej, men jag tar väl grabben hans.
Ja, men han har aldrig spelat i SHL.
Nej, just det. Nej, alltså, men det måste ju vara tjecker och slovaker.
Ja, där är, ja, förutom där är ju en kanadensare och en ryss också.
Slovaker måste det vara. Slovaker.
Ja, slovaker och tjecker är det ju. Där är ju klassiker.
Ja. Pavlikovski.
Jajamän.
Det är väl 2 Pavlikovski som har varit här, va?
Exakt. Rastislav och Rickard. Så du är uppe på 7 nu då. Så nu har du ju definitivt passerat en skamgräns.
Ja, nej, jag tror att jag skys.
Nej, fanns nu är tiden ute.
Nej. Jag skulle ha sagt... inte Petrovicki, finns det inte någon...
Du har ju Ronald Petrovicki som spelade i Brynäs. Men han spelar väl bara i kvalserien, vill jag minnas. Han spelar väl aldrig i SHL? Där är 3 andra som du inte tog. Du har David Nemirovski, en kanadensare som spelar HV i början på 2000-talet. Du har så mycket som Ivan Majewski i Linköping.
Oj, Majewski såklart.
Och sen en riktig favorit bland läxingarna. Ryssen Jan Golubovski.
Golubovski, just det. Ja. Det var något att bita i. Det var bland det mest svettigaste och svåraste tävlingen jag haft faktiskt.
Ja, men du tog väl ändå 7 rätt att tyckte jag mig räknat till slut, så du kommer över gränsen.
Ja, men härligt. Ja, den var tuff. Hoppades ni gillade den och kanske var vassare till och med på den tävlingen vad jag var. Ni fick som mig lite betänketid när jag velade fram och tillbaka. Men du, vi får väl tacka för den här veckan för visat intresse.
Ja, stort tack allihopa och fortsätt skänka till Börje Salmings ALS-stiftelse allihopa.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.